Am Alp Villerdos unter vårt teologistudio i Leipzig kommer jeg særskilt ihåg en mening. En mening som handler om vår tros centrum. En professor sa det: keep it simple. Komplicera inte evangelium. Och ni vet ju, det är sant. Evangeliet är en gåta, eller man kanske skulle bättre säga ett mysterium. Någonting vi kommer inte begripa med vårt förnuft. Det är något som vi kan inte förstå med vårt förnuft. För den naturliga människan förblir evangeliet en dårskap. Men det faktum att jag tror på evangeliet, det är i sig otroligt. Jag vet att jag inte av eget förnuft eller kraft kan tro, så säger jag i Melutters lilla katechesen. Å andra sidan är evangeliet ingen vetenskap som bara kan förstås av experter. Det är inte häxeri eller trolleri hur Gud verkar i oss och bevarar oss i tron. Gud använder sig av naturliga medel. Han använder ord, ljudvågor, papper, kanske de flytande kristallerna i din iPad. Han använder sig av en handfull vatten, en bit bröd, en klunk vin. Och vid dessa naturliga medel binder han på övernaturligt sätt sin frälsande kraft. Evangeliets kraft som väcker tro och som bevarar oss i tron. Jag är ingen särskild expert på trädgårdsarbete och växter och sånt. Men jag har märkt en sak. Varje gång som vi glömmer att vattna blommorna hemma hos oss, så börjar de vissna. Om jag helt slutar att vattna, så dör de. Det behövs inte mycket vetenskap för att förstå varför. Det är ingen överraskning. Det är inte trolleri. Det är en naturlig process. Det är likadant med andliga plantor. Att du lever andligen är tack vare Guds nådemedel. Att du fick höra evangeliet, att Jesus med sitt liv och sin död har betalat för alla dina synder. Att du fick badet i vatten och ord, det heliga dopet. Då Gud renade dig från all synd och du blev på nytt född till ett Guds barn och arvinge av det eviga livet. Att du andligt sett överlever är tack vare samma medel som vid dopet gav dig Guds nåd. Det hörda, predikade, lästa evangeliet, det synliga ordet i dop och i nattvard. Sluta vattna. Och jag kan redan nu förutsäga vad resultatet kommer att bli. Du kommer inte att överleva. Din tro kommer inte att dö med en gång. Våra blommor hemma har klarat sig genom flera torra perioder. Men utan livets vatten, utan evangelium, törstar vår själ ihjäl. Vår tro torkar ut. Så svaret på frågan är egentligen ganska enkelt. Hur blir vi bevarade i tron? Svaret är genom evangeliet. Men vi vill ju tänka lite på frågan. Så är det kanske en först fråga. Vad behöver vi bli bevarade från? Hur blir vi bevarade i tron? Frågan förutsätter att vi är i behov av att bli bevarade. Det betyder att det faktiskt är möjligt att falla från tron. Inte bara i teorin. Jag tror ni alla känner till människor som förr har suttit här ibland oss. Människor som nu har valt att gå andra vägar. Det finns inga tvivel om att faran är verklighet. Er fiende, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka, säger Petrus. Och Paulus skriver så här: Detta har vissa avvisat och de har lidit skeppsbrott i tron. På ett annat ställe: därför ska den som tror sig stå, se till att han inte faller. Vad är det som får kristna att falla? Varför avfaller kristna från tron? Det är ingenting som sker över en natt. Ingen som står i tron idag kommer att vakna imorgon och säga: från och med idag tror jag inte på det här längre. Det kanske beror på slarv som kryper på. Den gamla Adam låter oss tänka: ta det lugnt, det är ingen fara. Jag kan ju min tro. Jag kommer inte att falla så lätt. Eller kanske är det när vi börjar halta på båda sidor. Kristendomen, ja. Men det behöver väl inte vara så. Vi behöver väl inte vara så noga med buden eller med Guds ord. Man måste ju följa med sin tid. Gud har ju faktiskt dött för alla synder, eller hur? På så sätt blir det dyrbara evangeliet till en plastkopia, till billig nåd. Och det är inte evangeliet alls. Eller händer det att vi avfaller när vi uppskjuter vårt behov att dagligen ångra och söka Guds nåd till senare? När vi är gamla och sjuka har vi väl fortfarande tid att vända om. Eller är det kanske frestelse och tvivel som drabbar oss när vi ser på eländet i världen och våra liv? Och vi börjar ställa den gamla frågan: hur kan en god och allsmäktig Gud tillåta sådan ondska? Och varför har människor utan tro det till synes bättre än kristna som lever under korset? Det är vad man kan kalla psalm 73 tankar. Psalmisten har upplevt liknande. Han ser sig omkring och frågar: hur kan det komma sig att det är så här? Var är Gud? Psalmisten säger: jag var nära att snava med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. För jag greps av avund mot det högmodiga när jag såg det gudlösas framgång. De är fria från plågor fram till sin död. Deras kroppar är väl nära. De drabbas inte av mänsklig nöd. De plågas inte som andra människor. Därför är högmod deras halsband och våld den dräkt de sveper sig i. Deras ögon kikar fram i fetman. Deras hjärtans fantasier har ingen gräns. De hånar och hotar med ondska. Överlägset hotar de med förtryck. De öppnar sin mun mot himlen och deras tunga för fram på jorden. Därför vänder sig folket till dem. De suger i sig vatten i mängd. De säger: hur skulle Gud kunna veta? Den högste har väl ingen vetskap. Sådana är de gudlösa, ständigt trygga med växande rikedom. Har du haft liknande tankar? Psalmerna är fulla av sådana frågor och tvivel. Det är vanliga frestelser som Guds barn drabbas av. I psalmerna är det uppskrivna genom gudomlig ingivelse, gudomlig inspiration. Och vilken tröst att få läsa de orden i Bibeln. Men Gud hjälper oss inte endast genom att han hjälper oss hitta ord för vår inre nöd. Guds ord ger oss dessutom den gudomliga lösningen på problemet. Guds frälsningsplan förblir visserligen oförståelig och orättvis för förnuftet. Men i tron förstår vi Guds ställförträdande offer och dess verkningar. Psalmförfattaren Asaf inser hur mycket större Guds vishet är och hur flyktig det gudlösas lycka. Det är kortsiktigt att avundas dem. I psalmen står det så här: jag var oförnuftig och förstod ingenting. Jag var som ett djur inför dig. Var hittar Asaf lösningen? Var hittar han svaret på sina frågor och tvivel? Vad är det som både korrigerar hans tänkande och förnyar och stärker hans tillit till Gud? Det är inte hans egna kloka tankar. Han säger: jag funderade och försökte förstå det, men det var för svårt för mig. Var finner han då nytt fotfäste för sin tro? I Guds ord, i hans uppenbarelse. Genom den synvinkel och det perspektiv som bara Gud kan ge oss genom att han talar till oss i sitt heliga ord. Så här säger Asaf. Och det saknas en vers här. Jag läser från och med vers 17. Jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går dem till slut. Du ställer dem på det hala. Du störtar dem i fördärvet. Hur plötsligt ska det inte gå under? Det förgås och får ett fruktansvärt slut. Och sen fortsätter han så här: men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig, söker jag inget på jorden. När min kropp och mitt hjärta ger upp, är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. Hur, genom vilka medel, blir vi bevarade? Genom vilka medel är det Gud verkar tron och styrker tron i oss? Det är evangeliet. Och det är inte svårt eller komplicerat. Det kan sammanfattas i en vers. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Det är det centrala budskapet, det röda tråden genom hela den heliga skriften. Men Guds ande har olika medel, olika vägar genom vilka han kommer med det budskapet in i våra hjärta och liv. Det första medlet som vi tänker på kallar vi för nådemedel. Det är egentligen bara ett medel, Guds evangelium i ord och sakrament, genom vilket Gud bevarar oss i tron. Lagen är också ett medel genom vilket Guds ande verkar, men dess verkan är inte Guds egentliga verk. Lagen skapar ingen tro, ingen kärlek, inget hopp. Lagen skapar bara motstånd, fruktan, förtvivlan. Lagen kan bara döda den syndiga människan. Den förbereder endast marken för evangeliet genom att visa oss hur fullständigt förlorade vi är inför Gud. Evangeliet däremot är Guds nådemedel. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, säger Paulus, och han fortsätter: alltså kommer tron av predikan, och predikan genom Kristi ord. Men evangeliet är ingen enhetsmedicin. Man kan säga, det är inte en av de små vita tabletter som alla ser lika ut och man bara tar en om man har smärtor. Den helige ande har tusen sätt att förpacka och sen att veckla ut det härliga, tröstande och söta evangeliet. Det gudomliga budskapet om syndernas frälsning. Och han vecklar det ut åt dig. Han gör det till att börja med i det gamla testamentets många löften. Det första löftet börjar så här. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Och ni vet hur det fortsätter. Han ska krossa ditt huvud, säger Gud till djävulen. Han kommer också med evangelium till dig i de beskrivningar han ger oss av hur Gud verkade i fädernas liv, alltså i trons hjältars liv. Hur han genom sin nåd rättfärdiggör människor som var syndare. Och hur Gud väljer att använda dem som sina verktyg. Abraham till exempel, fadern i tron som också hade sina svaga stunder. Jakob, filuren som lurade både sin bror och sin far. Job, som i sitt lidande förbannade den dag han föddes. Och i alla dessa biografier är det inte den trohet eller lydnad som dessa tronshjältar visar som strålar mest. Utan det är Guds bevarande och räddande nåd som täcker all synd. Där synden blev större, skriver Paulus, där överflödade nåden ännu mer. Samma evangelium strålar än ljusare i hela världen efter Jesu ankomst i den här världen. Allt sedan hans frälsningsverk och hans fullkomliga återlösning och förkunnelsen av det glada budskapet i hela världen. Allt sedan den första pingsten och den första församlingen i Jerusalem är det samma frälsande budskap det handlar om. Kom till mig alla. Dina synder är förlåtna. Det är fullbordat. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta. Alla som Herren, vår Gud, kallar. Det är kring det här budskapet som den kristna församlingen samlas. För att det är det här budskapet som bevarar enskilda kristna i tron. Och därmed också håller den kristna församlingen vid liv. Det höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Och ni kan sen i grupperna diskutera lite om nådemedlen evangeliet. Och också finns en fråga, hur är det med de andra saker som är inte nådemedel? Hur är det med bön? Hur är det med gemenskap? Kan ni diskutera vilken plats de har i våra liv? Hur blir vi bevarade i tron? En av mina lärare sa det väldigt enkelt. Han var från Amerika, så han pratade engelska. There are many ways to say I love you, sa han. Det finns många sätt att säga jag älskar dig. Du kan säga till din hustru att du älskar henne genom att säga jag älskar dig. Du kan säga det genom att visa henne kärlek eller ge henne blommor. Eller genom att bära ut soporna. Gud har också många sätt att säga dig att han älskar dig. Att han räddar syndaren. Att du är älskad. Att du är rättfärdiggjord, renad, född på nytt. There are many ways to say I love you. Gud försäkrar dig att han älskar dig på många olika sätt. Att han har tvättat bort alla dina synder. Jag har skrivit några bibelställen. Om ni vill kan ni sen i grupperna slå upp några. Jag läser bara en av dem som jag tycker är väldigt tröstande. Det är från Romarbrevets femte kapitel. Jag läser från och med vers 1. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Medan vi ännu var svaga, dog Kristus i ogudaktiges ställe, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och det finns många, många andra fina tröstrika bibelställen ni känner till. Det är det här kärleksbudskapet har Gud bevarat ända till idag. Och han låter det förkunnas på alla kanaler. Som sitt kraftfulla ord. Tidlöst, giltigt, svart och vitt på pappret i din bibel. Överallt där det här ordet predikas från predikstolen. Alltid när du får höra det ordet genom en medkristen, eller hör eller läser det ordet på din mobil eller surfplatta som kanske du gör just nu, är det Gud som verkar och styrkar din tro. Men Gud har skapat ännu fler möjligheter att säga dig hur mycket han älskar dig. Att din frälsning från början till slut ligger i hans hand. Tänk på Guds nåd i sakramenten. I dopets ord och vattenbad. Och den heliga nattvarden. Dop och nattvard är ju ingenting annat än evangeliet i ett annat form. Kyrkofadern Augustinus kallade sakramenten för det synliga ordet. Och sakramenten är kraftiga medel. Det är inte bara en påminnelse om vad Jesus har köpt åt dig på korset. I sakramenten blir Guds förlåtelse faktiskt din genom ordet kopplat till ett fysiskt element. Och det här är viktigt att komma ihåg. Att vi döps och går till nattvarden är ingenting vi måste göra för Gud. Nej, här är det den treenige Guden som är aktiv. Det är vår frälsare och bevarare i tron som handlar på oss. I ditt dop renade han dig från alla dina synder. Gårdagens, dagens och även morgondagens synder. Kristus har offrat sig för dig. Han gjorde det för att helga dig. Sedan han renat dig med vattnets bad i kraft av ordet. Så säger Paulus. Och sen fortsätter han. Han ger dig en plats i den heligas församling som är utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. Det betyder att du är helig och fläckfri inför Gud redan nu. För Gud ser inte dina synder, han säger, bara Kristus. Tänk på att du är döpt. Trösta dig med att du är döpt varje dag. Och tvivlar du? Sen kom ihåg, God has many ways to say I love you. I nattvarden ger Gud dig det medel med vilka han har återlöst dig att äta och dricka. I bröd och vin ger han dig sin kropp och sitt blod till förlåtelse för alla dina synder. Gårdagens, dagens och morgondagens synder. Tvivla inte. Var inte rädd. Lita på Guds löfte. Jesus, hans sons blod renar oss från all synd. Vi närmar oss slut. Så. Är ni med fortfarande? Vi har en del kämpa den goda kampen. Bibeln jämför våra liv med en kamp, och ni vet att det är inte en promenad att leva i tron. Och det finns ju flera bilder i Bibeln. Om vi hör kamp, ni kanske tänker sport. Men Bibeln jämför det också med ett andligt krig. Så ni kanske tänker mer Syrien. Som kristen är du en kristig soldat. Hur förhåller sig en soldat i insats? Vad gör han när skotten flyger om öronen på honom? Han lägger sig inte att sola. Han har helt säkert inte tid att lata sig. Han söker skydd. Han är vaksam. Han ser till att vårda sin utrustning och hålla sig fit. Han är redo för kamp. Paulus säger, ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter. Han vill stå i tjänst hos den som har värvat honom. Och han fortsätter med bilden från sportkampen. Den som tävlar får ingen segerkrans om man inte följer reglerna. Om man inte tror evangeliet. Så vad är utrustningen i den här andliga kampen, i vilken våra fiender inte är andra människor, utan först och främst synden, tvivlen och frestelsen i våra egna hjärtan? Paulus påminner oss om det. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen, med Guds ord som bälte, runt höfterna, och klädda i rättfärdighetens pansar, det vill säga Kristi rättfärdighet. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Vårt försvar är alltså inte vad vi gör eller hur framgångsrika vi har varit i den andliga kampen. Vårt försvar är vad Kristus har gjort för oss. Den fullkomliga rättfärdighet och salighet som han har köpt åt oss. Med det kan vi få alla tvivel i våra hjärtan och Satan själv att tiga. Det angreppsvapen vi behöver är vår Herres Gud, vår Herres ord. Inte det fysiska svärdet som Petrus ville ta till, utan andens svärd. Andens svärd som med gudomlig skärpa blottlägger all synd och därmed dödar på vår gamla Adam. Och samtidigt driver iväg fienden och föder på nytt den nya människan med det gudomliga löftet att all vår synd redan är sonad. Hur blir vi bevarade i tron? Frågan är rätt formulerad. Den nya människan i oss vill gärna växa och bli starkare i tron. Men ändå är det Gud som för sina utvalda till tro. Det är han som bevarar oss i tron och för oss i mål. Och det gör han alltid genom det medel han själv har valt och insatt för sin nåd. Evangelium i ord och sakrament. Det är alltid kraften som ligger i vår Herre Jesu löften, som själv är trons upphovsman och fullkomnare, som det står i Hebreerbrevet. Aposteln Paulus skriver till de kristna i Filippi: jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, i alla mina böner, för er alla, ber jag alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Se därför inte till dig själv och till din egen kraft, utan klamra dig fast vid Guds löften. Använd de medel som Gud har insatt för att bevara dig i tron och göra dig salig. Annars sagt, Gud är det som vattnar blomman. Du kan vara förvissad och hålla fast vid att Gud vill bevara dig i tron. Gud kommer att göra allt för att du ska nå målet. Som Jesus bad för sin lärjunge Petrus, ber han också för dig. Och han påminner oss genom sin apostel: med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Och vad med dem som har lämnat? Även då med kristna, goda vänner eller kanske dina egna barn avlägsnar sig från Jesus eller medvetet tar avstånd från tron, då får du trösta dig med att Gud har makt att föra människor till omvändelse. Det gör han genom sitt ord som är planterat i er, som Jakobus skriver. Och jag läser versen ur det första kapitlet. Jakob skriver: ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Det ordet strös ut. Där ordet strös ut är det fullt av kraft. För kraften ligger inte i vårt hjärtas kvalitet utan i ordets frö. Och den människa som en gång har hört ordet som har planterats i honom kommer aldrig i livet ifrån det. Man kan säga fröet ligger där. Även här gäller Guds löfte. Han som i början av vårt andliga liv uppväckte oss från andlig död till nytt liv kan göra det igen genom sin nåd. Hur blir vi bevarade i tron? Jag vill gärna sluta med vad Jesajas säger i 55 kapitlet. Han skriver så här: sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så skall han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han skall ge mycket förlåtelse. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det.